Johannes evangelium, kapitel 1. Innan något hade skapats fanns Guds eviga ord, Kristus. Han har alltid funnits till och är Gud. Han skapade allt som finns, och ingenting finns som inte han har skapat. Allt liv kommer från honom, och hans liv är hela mänsklighetens ljus. Han är det ljus som lyser i mörkret, och mörkret kan aldrig utsläcka det. Gud sände Johannes döparen för att vittna om att Jesus Kristus är det verkliga ljuset. Johannes var inte själv ljuset. Han var bara ett vittne som skulle göra ljuset känt. Efter honom kom Kristus, som är det verkliga ljuset, för att lysa för alla människor i hela världen. Men fastän han hade skapat världen kände världen inte igen honom när han kom. Inte ens i sitt eget land och bland sitt eget folk, judarna, blev han erkänd. Bara några få välkomnade och tog emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli barn till Gud. Allt de behövde göra var att lita på att han kunde frälsa dem. Alla som tror i detta föds på nytt. Inte genom en vanlig födelse på grund av människors känslor eller planer, utan på grund av Guds vilja. Och Kristus blev människa och levde bland oss här på jorden. Han var full av kärlek, förlåtelse och sanning. Och några av oss har sett hans härlighet, den härlighet som tillhör den himmelske faderns enda son. Johannes vittnade för människorna om Jesus och sa till dem: han är den som jag talade om när jag sa, det kommer en som betyder mer än jag, för han fanns till innan jag blev född. Vi har alla fått del av de rikedomar som han har fört med sig till oss. Vi har gång på gång fått uppleva hans nåd. Mose gav oss lagen med dess stränga krav, men Jesus Kristus har också gett oss den kärleksfulla förlåtelsen. Ingen har någonsin sett Gud, men hans enda son har naturligtvis gjort det. För han står fadern nära och har genom sitt liv visat oss vem fadern är. De judiska ledarna sände ut präster och tempeltjänare från Jerusalem för att fråga Johannes om han påstod sig vara Messias. Han nekade blankt till det. Jag är inte Kristus, sa han. Vem är du då? Frågade de. Är du Elias? Nej, svarade han. Är du profeten? Nej. Vem är du då? Tala om det så att vi kan svara dem som har sänt oss hit. Vad säger du själv? Då svarade Johannes. Profeten Jesaja har redan sagt det. Jag är en röst som ropar i den öde öknen. Röj undan hindren på vägen så att Herren kan komma. De som hade skickats ut och som också var fariser frågade nu: varför döper du om du inte är Messias eller Elias eller profeten? Johannes svarade dem: jag döper bara i vatten. Men här bland folket lever redan en som ni inte känner. Han ska fortsätta där jag slutar. Jag är inte ens värd att vara hans slav. Detta hände i Betania, en by på andra sidan Jordanfloden, där Johannes döpte. Dagen därpå såg Johannes Jesus komma, och då ropade han: se, där kommer Guds lamm som tar bort alla människors synd. Han är den som jag talade om när jag sa, snart kommer en man som fanns före mig. Han står långt över mig. Jag visste inte på förhand vem han var, men min uppgift är att döpa i vatten och göra honom känd för Israels folk. Sedan beskrev Johannes hur han hade sett den helige ande komma ner från himlen som en duva och stanna kvar över Jesus. Jag visste inte att det var just han, sa Johannes igen. Men då Gud sände mig för att döpa, sa han till mig: när du ser den helige ande sänka sig ner och stanna kvar över någon, så vet du att han är den som döper i helig ande. Jag såg det hända med denne man, och därför kan jag vittna om att han är Guds son. Nästa dag stod Johannes tillsammans med två av sina lärjungar på samma ställe när Jesus gick förbi. Johannes följde honom med blicken och sa sedan: se, där är Guds lamm. När de båda lärjungarna hörde det följde de efter Jesus. Jesus vände sig då om och såg att de följde honom. Vad vill ni? Frågade han dem. Herre, svarade de, var bor du? Kom och se efter, sa han. Då gick de med honom till den plats där han bodde och stannade hos honom från klockan 4 på eftermiddagen till kvällen. En av dessa män var Andreas, Simon Petrus bror. Det första Andreas gjorde var att gå ut och leta rätt på sin bror Petrus. Då han fann honom sa han: vi har funnit Messias. Messias betyder Kristus, och han tog Petrus med sig till Jesus. Jesus såg ett ögonblick på Petrus och sa: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Petrus. Det betyder klippan. Nästa dag tänkte Jesus gå till Galileen. Då träffade han Filippos och sa till honom, följ med mig. Filippos var från Betsaida, Andreas och Petrus hemstad. Filippos gick då för att söka reda på Natanael och sa till honom, äntligen har vi funnit Messias, den man som Mose och profeterna talar om. Han heter Jesus och är son till Josef från Nasaret. Nasaret, utropade Natanael. Kan något gott komma därifrån? Kom och se själv, svarade Filippos. När de närmade sig sa Jesus, här kommer en ärlig och uppriktig människa, en äkta israelit. Känner du mig? Undrade Natanael. Jesus svarade, jag såg dig under fikonträdet innan Filippos fick tag på dig. Natanael svarade, Herre, du är Guds son, Israels kung. Jesus frågade honom, tror du allt detta bara för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet? Du kommer att få större bevis än så. Du ska till och med få se himlen öppen och Guds änglar stiga ner och stiga upp mellan Gud och människosonen. Kapitel 2. Två dagar senare var Jesu mor Maria gäst vid ett bröllop i staden Kana i Galileen. Och Jesus och hans lärjungar var också inbjudna. Mitt under bröllopsfesten tog vinet slut. Maria gick då till Jesus och berättade för honom. Varför kommer du med det till mig, svarade han. Än har inte tiden kommit och jag ska träda fram offentligt bland människorna. Trots det sa hans mor till tjänarna, gör precis som han säger. I huset fanns 6 stora stenkrukor. De användes vid de judiska reningsceremonierna och rymde omkring 100 liter var. Jesus bad tjänarna att fylla dem med vatten. När detta var gjort sa han, häll upp lite och ge det till hovmästaren. Hovmästaren smakade på vattnet, som nu hade förvandlats till vin. Men eftersom han inte visste varifrån det kom, bara tjänarna kände till det, kallade han på brudgummen. Det här är ett utsökt vin, sa han. Du gör minsann inte som alla andra. I vanliga fall serverar ju värden det bästa vinet först och när alla så småningom är belåtna tar man fram det sämre. Men du har sparat det bästa till sist. Med detta under i Kana i Galileen visade Jesus för första gången offentligt sin gudomliga makt. Och det gjorde att hans lärjungar trodde att han verkligen var Messias. Efter bröllopet gick Jesus till Kafarnaum för att vara tillsammans med sin mor, sina bröder och lärjungar under några dagar. När tiden för det årliga påskfirandet närmade sig gick Jesus upp till Jerusalem. På tempelområdet fick han se myntväxlare bakom sina bord och affärsmän som sålde boskap, får och duvor som skulle användas till offer. Jesus gjorde då en piska av några rep och drev ut dem allesammans. Han körde ut fåren och oxarna och välte omkull borden för myntväxlarna. Sedan gick han till männen som sålde duvor och sa till dem, ta ert pick och pack och försvinn härifrån. Och förvandla inte min fars hus till en marknadsplats. Då kom hans lärjungar ihåg profetian från skriften. Omsorgen om Guds hus ska förtära mig som en eld. Vad har du för rätt att köra ut dem? Frågade de judiska ledarna Jesus. Om Gud har gett dig denna makt, gör då ett under och bevisa det. Ja visst, svarade Jesus. Riv detta tempel, så ska jag bygga upp det igen på 3 dagar. Va? Ropade de. Det har tagit 46 år att bygga det här templet och du kan göra det på 3 dagar. Men med templet menade han sin kropp. När han sedan uppstod från de döda kom lärjungarna ihåg att han hade sagt detta. Då förstod de att detta ord från skriften verkligen handlade om honom och hade uppfyllts genom honom. På grund av de under han gjorde i Jerusalem under påskhögtiden blev många människor övertygade om att han verkligen var Messias. Men Jesus litade inte på dem. För han kände deras innersta och ingen behövde tala om för honom hur opålitlig den mänskliga naturen är. Kapitel 3. En kväll efter mörkrets inbrott kom en av judarnas ledare, en farisé som hette Nikodemus, för att samtala med Jesus. Herre, sa han, alla vet att Gud har sänt dig för att undervisa oss. Dina under är tillräckliga bevis för detta. Jesus svarade, jag ska säga dig något mycket viktigt. Om du inte blir född på nytt kan du aldrig komma in i Guds rike. Född på nytt? Utropade Nikodemus. Vad menar du? Hur kan en gammal man komma in i sin mor och födas en gång till? Jesus svarade, vad jag verkligen försöker att få dig att förstå är detta. Om du inte blir född av vatten och ande kan du inte komma in i Guds rike. Människor kan bara frambringa mänskligt liv, men den helige ande ger nytt liv från himlen. Förvåna dig därför inte över mitt påstående att du måste födas på nytt. På samma sätt som du hör vinden, men inte kan säga varifrån den kommer eller vart den tar vägen, på samma sätt är det med varje människa som är född av anden. Vad menar du? Frågade Nikodemus. Jesus svarade, du är ju en ansedd judisk lärare och ändå förstår du inte detta. Jag talar om för dig vad jag vet och har sett och ändå tror du mig inte. Men om du inte ens kan tro mig när jag berättar för dig om sådant som händer här bland människorna, hur ska du då kunna tro när jag talar om det som händer i himlen? För ingen människa har varit i himlen, bara människosonen som kommit ner till jorden. Och så som Mose hängde upp kopparormen på en påle i öknen, på samma sätt måste jag bli upphängd på en påle, så att alla som tror på mig kan få evigt liv. För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma dem, utan för att rädda dem. De som tror på honom blir inte dömda, men de som inte tror på honom är redan dömda, för att de inte tror på Guds enda son. Och domen är grundad på detta faktum. Ljuset från himlen kom till människorna, men de älskade mörkret mer än ljuset, för deras handlingar var onda. De hatade det himmelska ljuset eftersom de ville synda i mörkret. De höll sig borta från ljuset för de var rädda att deras synder skulle avslöjas. Men de som däremot gör vad som är rätt kommer med glädje till ljuset för att alla ska kunna se att de gör vad Gud vill. Sedan lämnade Jesus Jerusalem tillsammans med sina lärjungar och gick till Judeen där de stannade en tid och döpte. Vid den tiden var Johannes döparen ännu inte fängslad utan döpte vid Ainon, nära Salim, där det fanns gott om vatten. Och många människor kom till honom för att bli döpta. En dag började en judisk man diskutera med Johannes lärjungar om reningsföreskrifterna. Då gick lärjungarna till Johannes och sa, Mästare, mannen som du mötte på andra sidan Jordanfloden, den du sa var Messias, döper också och alla går till honom istället för att komma till oss. Johannes svarade, Gud i himlen bestämmer varje människas uppgift. Min uppgift är att röja väg för denne man så att alla kan komma till honom. Ni vet själva att jag klart och tydligt sagt till er att jag inte är Messias. Jag är här för att bana väg för honom. Det är allt. Människorna dras naturligtvis till den som de finner mest intressant, som bruden dras till brudgummen. Och brudgummens vän, som står vid sidan om, är glad för hans skull. Jag är brudgummens vän och jag gläder mig verkligen. Det är som det ska, att han blir större och större och jag mindre och mindre. Han har kommit från himlen och är därför större än alla andra. Jag kommer från jorden och mitt förstånd är begränsat till det jordiska. Han talar om vad han har sett och hört, men det är bara några få som tror vad han talar om. De som tror honom upptäcker att allt vad Gud har sagt är sant. Denne man, som är sänd av Gud, talar Guds ord. Gud har gett honom sin ande i obegränsat mått. Fadern älskar honom, därför att han är hans son. Och han har gett honom allt som finns. Och alla som tror på Guds son har evigt liv. De som inte tror och lyder honom kommer aldrig att se himlen, utan Guds vrede drabbar dem. Kapitel 4. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att flera kom till honom än till Johannes för att döpas och bli lärjungar, Jesus döpte dem inte själv utan lärjungarna gjorde det, lämnade han Judén och återvände till Galileen. På vägen dit var han tvungen att gå genom Samarien. När han mitt på dagen närmade sig staden Sykar kom han till Jakobs brunn, som ligger på den mark som Jakob gav sin son Josef. Jesus var trött av den långa vandringen och satte sig vid brunnen. Efter en stund kom en samarisk kvinna för att hämta vatten, och Jesus bad henne att få lite att dricka. Han var ensam just då, för lärjungarna hade gått in till staden för att köpa mat. Hon blev förvånad över att en jude bad en samarisk kvinna som henne om vatten. Judarna brukade inte ens vilja ha något med dem att göra. Han svarade, om du bara visste vilken underbar gåva Gud har i beredskap åt dig, och om du anade vem jag är, skulle du istället be mig om friskt vatten. Men du har ju varken rep eller hink, sa hon. Och det här är en mycket djup brunn. Varifrån ska du få det friska vattnet? Du är väl inte större än vår förfader Jakob? Kan du ge mig bättre vatten än detta, som han och hans söner och boskap tyckte så mycket om? Jesus svarade, de som dricker av det vattnet blir snart törstiga igen. Men det vatten jag ger dem blir en ständig källa inom dem, som alltid flödar med evigt liv. Herre, sa kvinnan, ge mig lite av det vattnet. Sedan behöver jag aldrig vara törstig mer och gå den långa vägen hit ut varje dag. Gå och hämta din man, sa Jesus till henne. Men jag är ju inte gift, svarade hon. Alldeles riktigt, sa Jesus. Du har haft 5 män, och du är inte heller gift med den man som du bor ihop med nu. Du kunde inte sagt ett sannare ord. Herre, sa kvinnan, du måste vara en profet. Men säg mig hur det kommer sig att ni judar anser att Jerusalem är den enda plats där man ska fira gudstjänst, medan vi samarier menar att det ska ske här på det berg där våra förfäder firade sina gudstjänster. Jesus förklarade, den tid kommer när människor inte längre behöver diskutera om de ska be till fadern här på detta berg eller i Jerusalem. Det är inte var man ber som är det viktiga, utan hur man ber. Frågan är om vår bön är andlig och äkta. För Gud är ande. Det är så Gud vill att vi ska be. Men ni samarier vet så lite om honom. Ni vet inte hur ni ska be. Men vi judar känner honom väl, för frälsningen kommer till världen genom judarna. Kvinnan sa, ja, jag vet att Messias ska komma en gång, den som de kallar Kristus. Och när han kommer ska han förklara allt sammans för oss. Då sa Jesus till henne, det är jag som är Messias. Just då kom lärjungarna tillbaka. De blev förvånade när de såg att han talade med en kvinna, men ingen av dem frågade honom varför eller vad de samtalade om. Då lämnade kvinnan sin vattenkruka vid brunnen och sprang tillbaka till staden och ropade till alla. Kom och träffa en man som har berättat för mig om allt vad jag har gjort. Jag undrar om inte han är Messias. Och folk strömmade nyfikna ut från staden för att få se honom. Under tiden ville lärjungarna ge Jesus någonting att äta. Nej tack, sa han. Jag har mat som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra, vem har gett honom mat? Då förklarade Jesus, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att utföra hans uppdrag. Tror ni inte att man börjar skörda förrän om 4 månader när sommaren är slut? Se er omkring. Stora fält är mogna och färdiga att skördas. Skördearbetarna som för människor till evigt liv ska få god lön. Vilken glädje väntar inte både den som sår och den som skördar. För det är sant att en sår och en annan skördar. Jag sänder ut er att skörda där ni inte har sått. Andra har utfört arbetet och ni får bärga skörden. Många människor i staden Sykar trodde nu att Jesus var Messias därför att kvinnan hade sagt, han visste allt om mig. När de kom till brunnen för att se honom bad de honom att stanna. Det gjorde han också under 2 dagar. Och det var tillräckligt för att ännu fler skulle komma till tro när de lyssnade på honom. Sedan sa de till kvinnan, nu tror vi, därför att vi själva har hört honom. Inte på grund av vad du berättade för oss. Han är verkligen världens frälsare. 2 dagar senare fortsatte Jesus till Galileen. Han hade själv sagt, en profet blir hedrad överallt, utom i sin egen hemtrakt. Men galileerna tog emot honom med öppna armar, för de hade varit i Jerusalem under påskhögtiden och sett en del av hans under. Under vandringen genom Galileen kom han till staden Kana, där han en gång hade förvandlat vatten till vin. En regeringstjänsteman som bodde i staden Kafarnaum hade en son som var svårt sjuk. När han hörde att Jesus hade kommit från Judén och var på väg genom Galileen gick han till Kana. Där träffade han Jesus och han bad honom följa med till Kafarnaum och bota pojken som låg döende. Jesus frågade, kan ni verkligen inte tro på mig om ni inte ständigt får se under? Men mannen bad, Herre, kom med innan min pojke dör. Då sa Jesus till honom, gå hem igen, din son är botad. Mannen trodde på Jesus och begav sig hem. Medan han var på väg möttes han av några av sina tjänare med nyheten att allt var väl och att pojken hade blivit frisk. Han frågade dem då när han hade börjat må bättre. De svarade, igår eftermiddag vid 1-tiden försvann plötsligt febern. Då förstod fadern att det hänt i samma ögonblick som Jesus hade sagt till honom, din son är botad. Och regeringstjänstemannen och hela hans familj blev övertygade om att Jesus var Messias. Detta var det andra under Jesus gjorde i Galileen sedan han hade kommit dit från Judén. Kapitel 5. En tid senare återvände Jesus till Jerusalem för att delta i en av de religiösa högtiderna. Inne i staden, nära fårporten, fanns Betesda-dammen, som omgavs av täckta terrasser och 5 pelargångar. Många lama, blinda och andra handikappade låg på terrasserna och väntade på att vattnet skulle komma i rörelse. En Herrens ängel kom nämligen nu och då ner och rörde upp vattnet, och den som sedan först steg ner i det blev botad. En av männen som låg där hade varit förlamad i 38 år. När Jesus såg honom och tänkte på hur länge han hade varit sjuk, frågade han honom: "Vill du bli frisk?" "Det är omöjligt," sa mannen. "Jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Innan jag hinner ner kommer alltid någon annan före mig." Jesus sa då till honom: "Res dig upp, rulla ihop din sovmatta och gå hem." Omedelbart blev mannen botad, och han rullade ihop mattan och gick sin väg. Men det var lördag som detta hände, och därför protesterade de judiska ledarna. "Du får inte arbeta på sabbaten," sa de till mannen som blivit botad. "Det är förbjudet att bära den där sovmattan." "Han som botade mig sa till mig att göra det," svarade han. "Vem var det?" frågade de. Mannen visste det inte, och Jesus hade försvunnit i trängseln. Senare träffade Jesus mannen i templet och sa då till honom: "Nu är du frisk. Synda inte mera, för då kommer något ännu värre att hända dig." Då gick mannen till de judiska ledarna och talade om för dem att det var Jesus som hade botat honom. Från och med nu började de att förfölja Jesus, eftersom han till och med botade sjuka på sabbaten. Men Jesus sa till dem: "Min far gör hela tiden gott, och jag följer bara hans exempel." Då blev de judiska ledarna ännu mer ivriga att döda honom. De menade att han hade brutit både mot sabbatslagarna och talat om Gud som sin far. På så sätt hade han jämställt sig med Gud. Men Jesus svarade dem: "Sonen kan inte göra något av sig själv. Han gör bara vad han ser fadern göra, och det fadern gör, det gör också sonen. För fadern älskar sonen och visar honom allt han gör. Och han ska låta sonen göra ännu större under, så stora att ni häpnar. Han ska till och med uppväcka vem han vill från de döda, på samma sätt som fadern gör det. Och fadern har överlåtit åt sonen att döma över allt, för att alla ska ära sonen på samma sätt som de ärar fadern. Men om ni vägrar att ära Guds son, som han har sänt till er, ärar ni inte heller fadern. Jag lovar er att den som lyssnar till mina ord och tror på Gud som har sänt mig, han har evigt liv och kommer aldrig att dömas för sina synder, utan har redan gått över från döden till livet. Och jag försäkrar er att den tid kommer, ja, den är faktiskt redan här, när de döda ska höra Guds sons röst och de som lyssnar ska leva. Fadern har liv i sig själv, och han har också gett sonen liv i sig själv. Och han har gett honom rätt att döma människornas alla synder, därför att han är människosonen. Bli inte förvånade. Tiden är verkligen inne, när alla de döda ska höra Guds sons röst och stå upp igen. De som har gjort gott till evigt liv, och de som levt i ondska till dom. Men jag dömer ingen utan att lyssna till min far. Och min dom är absolut rättvis. Jag dömer inte efter min egen vilja, utan efter Guds. Det är ju han som har sänt mig. När jag påstår något om mig själv så tror man mig inte. Men också Johannes döparen påstår detta om mig. Ni har hört honom predika, och jag kan försäkra er att det han säger om mig är sant. För min del behöver jag inte något vittnesbörd av människor, utan jag säger detta för att ni ska tro mig och bli frälsta. Johannes var ett skinande ljus som lyste klart under en tid, och det ljuset hade ni alla stor glädje av. Men om mig vittnar det som har större kraft än Johannes vittnesbörd. Se på de under jag gör. Min far har gett mig uppdrag att göra dem, och de bevisar att han har sänt mig. Och fadern själv har också vittnat om mig, även om han inte visat sig personligen för er eller talat direkt till er. Men hans ord gör inte intryck på er, och ni vill inte tro på den som är sänd till er med Guds budskap. Ni forskar i skrifterna för ni tror att det ger er evigt liv. Men skrifterna pekar på mig, och ändå vill ni inte komma till mig så att jag får ge er det eviga livet. Vad ni tycker spelar egentligen ingen roll, för jag vet att ni inte har Guds kärlek inom er. Jag vet det, för jag har kommit till er för att representera min far, och ni vägrar att ta emot mig. Däremot tar ni genast emot dem som inte är sända av honom, utan bara representerar sig själva. Inte undra på att ni inte kan tro, för ni ärar gärna varandra, men bryr er inte om den ära som kommer från den enda guden. Ändå är det inte jag som ska anklaga er för detta inför min far. Mose kommer att göra det. Ja, just Mose. Till vars lagar ni ställer ert hopp om himlen. Om ni verkligen trodde på Mose så skulle ni också tro det jag säger. För det är om mig han har skrivit. Men eftersom ni inte tror på vad han skrev så är det inte att undra på att ni inte heller tror på mig. Kapitel 6. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön. Den kallas också Tiberias sjön. Och en stor folkmassa följde honom vart han gick för att se honom bota de sjuka. Då gick Jesus upp på ett berg och satte sig där med sina lärjungar. Det var dagarna före påsk, judarnas stora högtid. När Jesus såg sig omkring och märkte att så mycket folk följt efter vände han sig till Filippos och sa: Filippos, var kan vi köpa bröd så att alla dessa människor får något att äta? Han prövade Filippos, men själv visste han naturligtvis vad han skulle göra. Filippos svarade: det skulle kosta en förmögenhet och ändå skulle de inte bli mätta. Då lade sig Andreas, Petrus yngre bror, i samtalet och sa: det finns en pojke här med 5 kornbröd och ett par fiskar. Men det räcker ju inte åt så många människor. Säg åt alla att sätta sig, befallde Jesus. Och allesammans slog sig ner vid grässluttningen, enbart männen var omkring 5 000. Sedan tog Jesus bröden och tackade Gud och delade ut dem till folket. Därefter gjorde han likadant med fiskarna, och alla åt och blev mätta. Samla nu ihop det som blev över så att inget förstörs, uppmanade Jesus sina lärjungar. Och det blev 12 fyllda korgar. När folket fattade vilket stort under som inträffat ropade de: han måste vara profeten som vi väntar på. Men när Jesus såg att de ville föra honom med sig med våld och göra honom till kung drog han sig undan i ensamhet högre upp i bergen. På kvällen gick hans lärjungar ner till sjön och väntade på honom där. Men när mörkret föll och Jesus ännu inte hade kommit tillbaka steg de i en båt och for ut på sjön i riktning mot Kafarnaum. Ganska snart blåste det upp och sjögången blev häftig. De var omkring en halv mil från land. Plötsligt fick de se Jesus. Han gick på vattnet. Då blev de oerhört rädda. Men han ropade till dem och bad dem att inte vara oroliga. Då lät de honom komma upp i båten och i samma ögonblick var båten framme vid den plats som de skulle till. Nästa morgon samlades folket igen på andra sidan sjön för att se och höra Jesus. De visste nämligen att han och lärjungarna hade kommit dit tillsammans, men att lärjungarna farit därifrån i sin båt och lämnat honom kvar. Flera småbåtar från Tiberias hade lagt till i närheten, och när folket såg att varken Jesus eller lärjungarna var där, steg de i båtarna och for över sjön till Kafarnaum för att leta efter honom. När de fann honom där frågade de: Herre, hur kom du hit? Jesus svarade: jag vet varför ni kommer till mig. Det är därför att jag gav er mat så att ni blev mätta, inte därför att ni förstod det under jag gjorde. Men tänk inte bara på det som ni behöver för det dagliga livet. Nej, använd era krafter till att söka det eviga livet, som jag, människosonen, kan ge er. För Gud, Fadern, har sänt mig just för detta syfte. De svarade: hur ska vi leva för att göra Guds vilja? Jesus sa: Guds vilja är att ni tror på den som han har sänt. De svarade: du måste visa oss fler under, om du vill att vi ska tro att du är Messias. Ge oss bröd varje dag, precis som våra förfäder fick när de vandrade genom öknen. Eller som skriften säger: Mose gav dem bröd från himlen. Jesus svarade: det var inte Mose som gav dem brödet. Min far gjorde det, och nu erbjuder han er det sanna brödet från himlen. Det brödet är den som är sänd av Gud från himlen, och han ger liv åt världen. Herre, sa de, ge oss det brödet varje dag. Jesus svarade: jag är livets bröd. Ingen som kommer till mig ska någonsin bli hungrig igen. Och den som tror på mig behöver aldrig bli törstig. Men problemet är, som jag sagt till er tidigare, att ni inte ens tror det som ni ser med egna ögon. Alla människor som min far ger mig kommer till mig, och jag kommer aldrig att visa bort dem. För jag har kommit hit från himlen för att göra Guds vilja, inte min egen. Det är Gud som har sänt mig, och hans vilja är att jag inte ska förlora en enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag ska uppväcka dem till evigt liv på den yttersta dagen. För det är min fars vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska uppväcka dem på den yttersta dagen. Då började judarna kritisera honom, därför att han påstod sig vara brödet från himlen. Vad nu då? Utropade de. Vad menar han? Han är ju bara Jesus, Josefs son. Vi känner hans föräldrar. Vad är det här för prat att han har kommit ner från himlen? Men Jesus svarade. Var inte så upprörda för att jag sa det. För ingen kommer till mig om inte min far som sände mig drar honom till mig. Och på den yttersta dagen ska jag föra alla sådana tillbaka till livet. Profeterna säger ju, de ska alla bli undervisade av Gud. Alla de som fadern talar till och som lär sig sanningen från honom, de dras till mig. Men inte på det sättet att någon ser fadern med egna ögon, för bara jag har sett honom. Jag försäkrar er att den som tror på mig har redan evigt liv. Ja, jag är livets bröd. Det fanns inget verkligt liv i det bröd som kom ner från himlen och som gavs åt era förfäder i öknen. För de dog allesammans. Men det finns faktiskt ett bröd från himlen som ger evigt liv åt alla som äter det. Jag är detta livgivande bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter det brödet kommer att leva i evighet. Det brödet är min kropp som jag ger för att hela världen ska få leva. Då började judarna diskutera med varandra om vad han menade. Hur kan den här mannen ge oss sin kropp så att vi kan äta av den? Frågade de. Jesus sa då om igen. Jag försäkrar er, om ni inte äter människosonens kropp och dricker hans blod så kan ni inte ha evigt liv i er. Men var och en som äter min kropp och dricker mitt blod har evigt liv, och jag kommer att uppväcka honom på den yttersta dagen. För min kropp ger livsnödvändig näring och mitt blod är en livgivande dryck. Var och en som äter min kropp och dricker mitt blod är i mig och jag i honom. Min far har sänt mig och jag lever därför att han lever. På samma sätt kommer de att leva som söker sin föda hos mig. Jag är brödet från himlen. Alla som äter detta bröd ska leva i evighet och kommer inte att dö som era förfäder gjorde, även om de också åt ett bröd från himlen. Denna predikan höll han i synagogan i Kafarnaum. Till och med lärjungarna sa, det här står vi inte ut med att höra. Vad menar han egentligen? Jesus visste inom sig att lärjungarna opponerade sig och därför sa han till dem, stöter det här er? Vad ska ni då tänka när ni ser mig, människosonen, återvända till himlen? Bara Guds ande kan skapa evigt liv. Ni själva kan inte göra det. Men de ord som jag har talat till er kommer från Guds ande och därför ger de er liv. Men en del av er tror mig inte. Jesus visste nämligen från början vilka som inte trodde, och han visste vem som skulle förråda honom. Och han anmärkte, detta är vad jag menade när jag sa att ingen kommer till mig om inte fadern drar honom till mig. När han hade sagt detta om att äta hans kropp och dricka hans blod, drog sig många lärjungar bort från honom och ville inte längre ha något med honom att göra. Då vände sig Jesus till de 12 och frågade, tänker ni också gå er väg? Petrus svarade, Herre, till vem skulle vi gå? Bara du kan tala de ord som ger evigt liv. Och vi tror och vet att du är Guds helige son. Då sa Jesus, jag har valt ut er 12 och ändå är en av er en djävul. Han talade om Judas, Simon Iskariots son, den lärjunge som skulle förråda honom. Kapitel 7. Efter detta gick Jesus till Galileen och vandrade från by till by för han ville hålla sig borta från Jerusalem, där de judiska ledarna planerade att döda honom. Men snart var det dags för lövhyddefesten, en av de årliga judiska helgerna, och Jesu bröder uppmanade honom att gå till Judeen och delta i festligheterna. Gå dit där fler människor kan se dina under, sa de. Du kan aldrig bli berömd om du gömmer dig på det här viset. Om du verkligen gör så märkliga under, så visa det då för hela världen. Inte ens hans bröder trodde nämligen på honom. Jesus svarade, det är nu inte dags för mig att gå. Men ni kan gå när som helst, för världen har ingen orsak att hata er. Men mig hatar den, därför att jag inte upphör med att anklaga den för synd och ondska. Gå ni, jag kommer senare, när tiden är inne. Han stannade alltså kvar i Galileen. Men när hans bröder hade gett sig iväg till Jerusalem gick han också dit i hemlighet, men aktade sig för att bli sedd av folket. De judiska ledarna försökte få tag på honom under festligheterna och frågade om någon hade sett honom. Och bland folket diskuterade man mycket om honom. Några sa, han är en underbar man, medan andra sa, nej, han bedrar hela folket. Men ingen hade mod nog att försvara honom offentligt, för de var rädda för de judiska ledarna. Mitt under festligheterna gick Jesus upp till templet och predikade öppet. Och de judiska ledarna blev förvånade när de hörde honom. Hur kan han veta så mycket när han aldrig har gått till våra skolor? Frågade de sig. Då talade Jesus om det för dem. Vad jag lär er är inte mina egna tankar, utan Guds som har sänt mig. Om någon av er bestämmer sig för att helhjärtat göra Guds vilja, så kommer han verkligen att förstå om min undervisning är från Gud eller bara mina egna ord. Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära. Men den som ärar den som har sänt honom är en god och trovärdig person. Ingen av er lyder Moses lagar. Varför angriper ni då mig för att jag bryter dem? Och varför tänker ni döda mig för detta? Folket svarade, du är galen. Vem försöker döda dig? Jesus svarade, jag botade en man på sabbaten. Och ni undrar om det var rätt. Men vad gör ni själva? Arbetar ni inte på sabbaten varje gång ni lyder Moses lag angående omskärelsen och omskär era söner? Det gör ni därför att Mose har föreskrivit att omskärelsen ska utföras på den åttonde dagen. Men egentligen är det stamfäderna som har infört detta och inte Mose. Om det nu är tillåtet att utföra omskärelsen på en sabbat, varför ska då jag dömas för att jag botade en man på sabbaten? Tänk igenom det här och ni ska se att jag har rätt. En del av de människor som bodde i Jerusalem sa till varandra, är det inte den här mannen som de försöker döda? Men här står han och predikar offentligt och de säger inget till honom. Kan det vara så att våra ledare äntligen har insett att han verkligen är Messias? Men hur kan han vara det? Vi vet ju var den här mannen föddes. Men när Messias kommer vet ingen varifrån han är. Då ropade Jesus med hög röst där han predikade i templet så att alla kunde höra. Ja, ni känner mig och vet var jag föddes och växte upp. Men den som har gett mig mitt uppdrag känner ni inte. Han är sanningen. Jag känner honom därför att jag kommer från honom och han har sänt mig till er. Helst av allt skulle de judiska ledarna ha velat arrestera honom, men ingen gjorde det för Guds tid var ännu inte inne. Men många av besökarna i templet trodde på honom och de sa, vilka under väntar man sig egentligen att Messias ska göra som den här mannen inte har gjort? När fariserna fick veta att folket talade i smyg om honom skickade de tillsammans med överste prästerna ut poliser för att gripa Jesus. Under tiden sa Jesus till folket, jag kommer bara att stanna hos er en kort tid. Sedan ska jag återvända till honom som har sänt mig. Ni ska söka efter mig men inte finna mig. Och ni kan inte komma dit där jag är. De judiska ledarna blev förbryllade av påståendet. Var tänker han ta vägen? Frågade de. Kanske tänker han lämna landet och predika sin lära bland judar i andra länder eller rent av för grekerna. Och vad menar han med att säga, ni ska söka efter mig och inte finna mig och ni kan inte komma dit där jag är. På sista dagen som var lövhyddefestens höjdpunkt ropade Jesus till människoskarorna. Om någon är törstig så kom till mig och drick, för skriften säger att strömmar av levande vatten ska flyta fram från det innersta hos de människor som tror på mig. Med levande vatten menade han den helige ande som skulle ges till alla som trodde på honom. Men anden hade ännu inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade återvänt till himlens härlighet. När folket hörde honom säga detta ropade några av dem. Den här mannen måste vara profeten som ska komma före Messias. Andra sa, han är Messias. En tredje grupp sa, nej det kan inte vara han för han kommer ju från Galileen. Skrifterna säger klart att Messias ska härstamma från Davids kungliga släkt i Betlehem, staden där David bodde. Människorna hade alltså delade meningar om honom. Och en del skulle gärna ha sett att han arresterats, men ingen rörde honom. Tempelpolisen som hade skickats för att gripa honom återvände till överste prästerna och fariserna med oförrättat ärende. Varför tar ni honom inte? Frågade de. Det finns ingen som talar som han, ursäktade de sig. Vi har aldrig hört något liknande. Har ni också blivit vilseledda? Hånade fariserna dem. Finns det en enda av oss judiska ledare eller fariserer som tror att han är messias? Att hela folkhopen gör det är klart, men vad vet de om saken? I vilket fall som helst vilar förbannelse över dem. Då sa Nikodemus, kommer du ihåg honom? Han var den judiska ledare som kom i hemlighet för att tala med Jesus. Är det lagligt att förklara en människa skyldig innan det har hållits rättegång? De svarade, är du också en galilé? Sök i skrifterna så ska du få se att ingen profet kommer från Galileen. Utan att ha kommit överens gick alla så hem. Kapitel 8. Jesus återvände till Oljeberget, men redan tidigt nästa morgon var han tillbaka i templet. Snart samlades en stor skara människor och han satte sig ner och samtalade med dem. Medan han talade kom de judiska ledarna och fariseerna släpande med en kvinna som varit otrogen i sitt äktenskap, och de ställde henne framför den nyfikna folkhopen. Mästare, sa de till Jesus, den här kvinnan har varit otrogen. Vi tog henne på bar gärning. Moses lag säger att vi ska döda henne. Vad säger du? De försökte få honom att säga något som de kunde använda mot honom. Men Jesus böjde sig ner och skrev i sanden med fingret. Men de fortsatte att kräva ett svar. Och då reste han sig upp igen och sa, sätt igång och kasta sten på henne. Men den av er som aldrig har syndat ska kasta den första stenen. Sedan böjde han sig ner och fortsatte att skriva i sanden. Och de judiska ledarna smög sig bort, en efter en, och de äldre av dem gick först. Till slut var Jesus ensam med kvinnan inför folket. Då reste sig Jesus igen och sa till henne, var är åklagarna? Var det ingen av dem som dömde dig? Nej, herre, svarade hon. Då sa Jesus, det gör inte jag heller. Gå och synda inte mer. Senare sa Jesus till människorna, jag är världens ljus. Om ni följer mig behöver ni inte treva er fram i mörkret, för detta ljus kommer att lysa upp er väg. Fariseerna svarade, nu talar du om dig själv igen, och det är inget bevis. Jesus sa till dem, även om jag uppträder som mitt eget vittne, så säger jag er sanningen. För jag vet varifrån jag kommer och vart jag är på väg, men ni vet det inte. Ni dömer mig utan att känna till fakta. Jag dömer inte er nu, men om jag skulle göra det så skulle det vara en absolut rättvis dom på alla områden, för jag är inte ensam utan min far är med mig, han som har sänt mig. Säger inte er egen lag att om två män vittnar samstämmigt så gäller deras vittnesmål? Jag är det ena vittnet, och min far som sände mig är det andra. Var är din far? Frågade de. Jesus svarade, ni vet inte vem jag är, och därför vet ni inte vem min far är. Om ni kände mig skulle ni känna honom också. När Jesus sa detta befann han sig i den del av templet som kallades skattkammaren. Men han blev inte arresterad, för hans stund hade ännu inte kommit. Senare sa han till dem igen, jag går bort, och ni ska söka efter mig och dö i era synder, och ni kan inte komma dit jag går. Judarna frågade, tänker han begå självmord? Vad menar han när han säger, ni kan inte komma dit jag går? Då sa han till dem, ni kommer nerifrån, jag kommer uppifrån. Ni kommer från den här världen, men det gör inte jag. Det är därför som jag sa att ni kommer att dö i era synder. Om ni inte tror att jag är Messias, Guds son, kommer ni att göra det. Säg oss vem du är, sa de. Han svarade, jag är den som jag alltid påstått mig vara. Jag skulle kunna döma er för mycket och lära er mycket, men jag ska inte göra det, för jag säger bara vad jag har hört av honom som sände mig. Och han är sanningen. Men de förstod fortfarande inte att han talade med dem om Gud. Då sa Jesus, när ni har dödat människosonen kommer ni att förstå att jag är den jag är. Och att det jag sagt er inte är mina egna tankar, utan att jag har talat vad min far har lärt mig. Och han som sände mig är med mig, och han har inte övergett mig, för jag gör alltid hans vilja. Då började många av de judiska ledarna som hörde honom säga detta tro att han var Messias. Jesus sa till dem: "Ni är verkligen mina lärjungar om ni lever som jag säger att ni ska. Och ni kommer att förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria." "Men vi härstammar från Abraham," sa de, "och har aldrig varit slavar åt någon människa på jorden." "Vad menar du med göra er fria?" Jesus svarade: "Ni är slavar under synden, varenda en av er. Och slavar har inga rättigheter. Men sonen har alla rättigheter som finns. Om därför sonen gör er fria, så är ni verkligen fria. Jag vet naturligtvis att ni härstammar från Abraham. Och ändå försöker en del av er döda mig, därför att mitt budskap inte finner någon plats i era hjärtan. Jag talar om för er vad jag har sett när jag var hos min far, på samma sätt som ni följer er fars råd." "Vår far är Abraham," förklarade de. "Nej," svarade Jesus, "för om det är så, så skulle ni följa hans goda föredöme. Men istället försöker ni döda mig därför att jag har sagt er sanningen som jag har hört från Gud. Abraham skulle inte göra så. Nej, ni lyder er verklige far när ni handlar på det sättet." De svarade: "Vi är inte födda utom äktenskapet. Vår verklige far är Gud själv." Jesus sa till dem: "Om det var på det sättet så skulle ni älska mig, för jag har kommit till er från Gud. Jag är inte här av mig själv, utan därför att han har sänt mig. Varför kan ni inte förstå vad jag säger? Jo, därför att ni hindras att göra det. Ni är nämligen barn till djävulen, och ni älskar att göra allt det onda som han gör. Han var en mördare från början och hatar sanningen. Det finns inte ett dyft sanning i honom. När han ljuger är det fullständigt naturligt, för han är lögnens far. Och när jag säger er sanningen är det därför helt naturligt att ni inte tror mig. Vem av er kan anklaga mig för en enda synd? Ingen. Och när jag säger er sanningen, varför tror ni mig inte? Var och en som har Gud till far lyssnar med glädje till Guds ord. Eftersom ni inte gör det, bevisar det att ni inte är hans barn." "Du din samarier, utböling, djävul!" ropade de judiska ledarna ilsket. "Har vi inte hela tiden sagt att du är besatt av en ond ande?" "Nej," sa Jesus. "Jag har ingen ond ande i mig, för jag ärar min far. Men ni vanärar mig. Det är inte jag som vill upphöja mig själv, utan Gud vill det. Och han kommer att döma dem som inte accepterar mig. Jag säger er med det största allvar: ingen som lyder mig ska någonsin dö." Då sa judarnas ledare: "Nu vet vi att du är besatt av en ond ande. Till och med Abraham och profeterna dog. Och ändå säger du att om man lyder dig så ska man inte dö. Du menar alltså att du är större än fader Abraham och större än profeterna som också dog. Vem tror du att du är egentligen?" Då sa Jesus till dem: "Om jag bara berömmer mig själv så skulle det inte räknas. Men det är min far, samma far som ni gör anspråk på, som er Gud, som berömmer och ärar mig. Men ni känner honom ens inte. Jag gör det däremot. Om jag sa något annat så skulle jag vara en lika stor lögnare som ni är. Men det är sant att jag känner honom och lyder honom helt och fullt. Er far Abraham såg förväntansfullt fram emot att jag skulle komma. Han visste det, och nu gläder han sig." De judiska ledarna sa: "Du är inte ens 50 år och du har sett Abraham." Jesus svarade: "Sanningen är att jag fanns till innan Abraham ens var född." Då plockade de upp stenar för att döda honom, men Jesus kom undan och lämnade templet. Kapitel 9. När han vandrade längs vägen fick han se en man som var blind från födseln. "Herre," frågade lärjungarna, "varför föddes denne man blind? Beror det på hans egna synder eller hans föräldrars?" "Inget era," svarade Jesus, "utan det skedde för att Guds kraft ska bli känd. Så länge dagen varar måste vi utföra de uppgifter som vi fått av honom som har sänt mig. Snart är det natt och allt arbete stannar av. Men medan jag fortfarande är kvar i världen ger jag den mitt ljus." Sedan spottade han på marken och gjorde en deg av lera och strök den på den blinde mannens ögon och sa till honom: "Gå och tvätta dig i Siloams damm." Ordet Siloam betyder utsänd. Mannen lydde Jesus och gick till dammen och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Hans grannar och andra som kände honom som en blind tiggare frågade varandra: "Är det här inte mannen som satt vid vägen och tiggde?" "Jo, det är han," sa en del. Men andra sa: "Nej, det är inte han, men han är lik honom." Men tiggaren sa: "Jag är den mannen." Sedan frågade de honom hur i all världen han kunde se. Vad hade egentligen hänt? Då svarade han dem: "En man som heter Jesus strök lera på mina ögon och bad mig gå till Siloams damm och tvätta av leran. Jag gjorde det och nu kan jag se." "Var finns han nu?" frågade de. "Jag vet inte," svarade han. Då tog de mannen med sig till fariseerna. Allt detta hände nämligen på en lördag. Fariseerna förhörde honom därför om hur det hela hade gått till, och han berättade för dem hur Jesus hade strykit lera på hans ögon och hur han kunde se när han hade tvättat sig. En del av dem sa då: "I så fall är inte den mannen från Gud, eftersom han arbetar på sabbaten." Andra sa: "Men hur kan en vanlig syndare göra sådana under?" Och det blev mycket delade meningar bland dem. Sedan vände sig fariseerna till mannen som hade varit blind och frågade: "Vad säger du själv om honom som öppnade dina ögon?" "Jag tror att han måste vara en profet sänd av Gud," svarade mannen. De judiska ledarna tvivlade på att han överhuvudtaget varit blind och kallade därför på hans föräldrar och frågade dem: "Är det här er son? Föddes han blind? Om han gjorde det, hur kan han då se nu?" Hans föräldrar svarade: "Visst vet vi att det här är vår son och att han föddes blind, men vi vet inte vad som fick honom att se eller vem som botade honom. Han är gammal nog att tala för sig själv. Fråga honom." De sa detta av rädsla för de judiska ledarna. Dessa hade nämligen förklarat att den som sa att Jesus var Messias skulle uteslutas ur synagogan. För andra gången kallade då fariseerna in mannen som hade varit blind och sa till honom: "Låt Gud få äran och inte Jesus, för vi vet att han är en ond person." "Jag vet inte om han är god eller ond," svarade mannen. "Men det här vet jag. Jag var blind och nu kan jag se." "Men vad gjorde han?" frågade de. "Hur botade han dig?" "Nu får det vara nog," ropade mannen. "Jag har berättat det en gång. Lyssnade ni inte? Varför vill ni höra det om igen? Vill ni kanske också bli hans lärjungar?" Då förbannade de honom och sa: "Du är lärjunge till honom, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men när det gäller den här mannen vet vi inget om honom." "Det var underligt," svarade mannen. "Han kan bota blinda människor och ändå vet ni inget om honom." "Men Gud lyssnar inte till onda människor, utan han lyssnar till dem som tillber honom och gör hans vilja. Sedan världen kom till har det aldrig funnits någon som kunnat öppna ögonen på de som föddes blinda. Om den här mannen inte var från Gud skulle han inte kunna göra det." "Du är född i synd," ropade de. "Försöker du undervisa oss?" Och de kastade ut honom. Jesus fick höra vad som hade hänt, och när han träffade mannen frågade han: "Tror du på Messias?" Mannen svarade: "Herre, säg mig vem han är så jag kan tro på honom." "Du har sett honom," sa Jesus, "och han talar med dig." "Ja, herre," sa mannen, "jag tror." Och han föll på knä för Jesus. Sedan sa Jesus till honom: "Jag har kommit till världen för att ge syn åt dem som är andligt blinda och för att visa dem som inbillar sig att de ser att de inte gör det." Fariseerna som stod där frågade då: "Säger du att vi är blinda?" "Om ni var blinda skulle ni inte vara skyldiga," svarade Jesus. "Men er skuld står kvar, eftersom ni påstår att ni vet vad ni gör."
Kapitel 10. Den som inte går in genom grinden till fårfållan, utan istället klättrar över muren, måste vara en tjuv. Fåraherden däremot kommer igenom grinden. Grindvakten öppnar grinden för honom, och fåren hör hans röst och kommer till honom. Och han ropar på sina får med deras egna namn och leder dem ut. Han går framför dem och de följer honom, för de känner igen hans röst. Men de följer inte en främling utan springer sin väg, eftersom de inte känner igen hans röst. De som hörde Jesus berätta detta förstod inte vad han menade, och därför förklarade han det för dem. "Jag är grinden till fåren", sa han. "Alla andra som kom före mig var tjuvar och rövare, men fåren lyssnade inte till dem. Ja, jag är grinden. De som kommer in genom grinden ska bli räddade och kommer att gå in och ut och finna gröna ängar. Tjuvens ärende är att stjäla, döda och förstöra. Mitt ärende är att ge evigt överflödande liv. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. En anställd man springer sin väg när han ser vargen komma, och han överger fåren, för de är inte hans, och han är inte deras herde, och vargen anfaller dem och skingrar flocken. Den anställde har ingen omsorg om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina egna får, och de känner mig på samma sätt som min far känner mig, och jag känner min far. Jag ger mitt liv för fåren. Jag har andra får också som inte hör till den här fållan. Också de måste jag föra hit, och de ska lyssna till min röst. Så ska det bli en fårjord med en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen kan döda mig utan min tillåtelse. Jag ger mitt liv frivilligt. Jag har rätt och makt att ge det när jag vill, och också rätt och makt att ta tillbaka det. Fadern har gett mig den rätten. När han sa detta råkade de judiska ledarna om igen i luven på varandra. En del av dem sa: "Han är besatt av en ond ande, eller också är han galen. Vad tjänade till att lyssna på honom?" Andra sa: "Så talar inte den som är besatt av en ond ande. Kan en ond ande verkligen öppna ögonen på blinda människor?" Det var vinter och Jesus var i Jerusalem när tempelinvigningsfesten firades. Han gick omkring i den del av templet som kallas Salomos pelargång. De judiska ledarna omringade honom och frågade: "Hur länge ska du hålla oss i spänning? Om du är Messias, så säg det öppet." "Det har jag redan sagt er, men ni tror det inte", svarade Jesus. "De under jag gör i Faderns namn bevisar det, men ni tror mig inte, för ni tillhör inte min fårjord. Mina får känner igen min röst, och jag känner dem, och de ska följa mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig gå under. Ingen ska ta dem ifrån mig, för min far har gett dem till mig, och han har större makt än någon annan. Ingen kan stjäla dem från mig. Jag och Fadern är ett." Då tog de judiska ledarna än en gång upp stenar för att döda honom. Jesus sa: "På Guds befallning har jag gjort många under för att hjälpa folket. För vilket av dem tänker ni döda mig?" De svarade: "Inte för det goda du gjort, utan för att du hädar, du som är en vanlig människa, har sagt att du är Gud." "I er egen lag står det att människorna är gudar", svarade han. "Skriften, som inte kan vara osann, kallar ju de människor som Guds ord kom till för gudar. Kallar ni det då för hädelse, när den helige som Fadern har sänt i världen säger: 'Jag är Guds son'? Tro mig inte om jag inte gör Guds under. Men om jag gör dem, tro då på dem, även om ni inte tror mig. Då kommer ni att bli övertygade om att Fadern är i mig och att jag är i Fadern." Då försökte de gripa honom igen, men han gick sin väg och lämnade dem. Sedan fortsatte han sin vandring och kom till den plats på andra sidan Jordan där Johannes först döpte, och många följde med honom dit. De sa till varandra: "Johannes gjorde inga under, men allt vad han förutsagt om denne man har slagit in." Och många blev övertygade om att Jesus var Messias. Kapitel 11. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han bodde i Betania tillsammans med sina systrar Maria och Marta. Det var hans syster Maria som smorde Herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. De två systrarna skickade ett meddelande till Jesus: "Herre, din vän Lazarus är allvarligt sjuk." Men när Jesus hörde det sa han: "Hans sjukdom ska inte leda till döden, utan till att Gud förhärligas, så att jag, Guds son, blir ärad genom detta." Trots att Jesus tyckte mycket om Marta, Maria och Lazarus stannade han ändå där han var i ytterligare 2 dagar. Därefter sa han till lärjungarna: låt oss gå till Judén. Men lärjungarna invände. Herre, för bara ett par dagar sedan försökte de judiska ledarna i Judén döda dig. Ska du nu gå dit igen? Jesus svarade, det är ljust 12 timmar om dagen. Och då kan man gå tryggt utan att snava. Det är bara på natten som man på grund av mörkret behöver vara rädd för att snubbla. Sedan sa han, vår vän Lazarus har somnat in, men nu ska jag gå och väcka honom. Lärjungarna trodde att Jesus menade att Lazarus hade fått en stunds skön sömn och sa, det betyder att han är på bättringsvägen. Men Jesus menade att Lazarus hade dött. Så han sa öppet till dem, Lazarus är död, och för er skull är jag glad att jag inte var där, för hans död kommer att hjälpa er att tro på mig. Kom, nu går vi dit. Thomas med smeknamnet Tvillingen sa till de andra lärjungarna, vi går med så vi kan dö tillsammans med honom. När de kom fram till Betania berättade man för dem att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg bara några kilometer från Jerusalem och många judar hade kommit därifrån för att trösta Marta och Maria i deras sorg. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon för att möta honom, men Maria stannade hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här så hade inte min bror behövt dö. Men jag vet i alla fall att Gud kan ge dig vad som helst om du bara ber honom om det. Jesus sa till henne, din bror ska återvända till livet. Ja, sa Marta, när alla andra gör det på uppståndelsens morgon. Jesus sa till henne, jag är den som uppväcker de döda och ger dem liv igen. Den som tror på mig ska leva, även om han dör. Han får evigt liv därför att han tror på mig och ska aldrig någonsin dö. Tror du det, Marta? Ja, herre, sa hon till honom. Jag tror att du är Messias, Guds son, den som vi väntat på så länge. Sedan lämnade hon honom och återvände till Maria och tog henne avsides från de sörjande och sa till henne, Jesus är här och vill träffa dig. Då reste hon sig upp och gick för att möta honom. Jesus hade stannat utanför byn, på den plats där Marta hade mött honom. När judarna som var i huset för att försöka trösta Maria såg henne skynda sig ut, trodde de att hon skulle gå till Lazarus grav för att gråta, och de följde efter henne. När Maria kom fram till Jesus föll hon ner vid hans fötter och sa, Herre, om du hade varit här skulle min bror fortfarande ha varit i livet. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne också grät, blev han djupt rörd. Var har ni begravt honom? Frågade han dem. De sa till honom, kom och se. Och Jesus började gråta. De var mycket nära vänner, sa judarna. Se hur mycket han älskade honom. Men många sa, om den mannen botade en blind, varför kunde han då inte göra så att Lazarus slapp dö? Och återigen blev Jesus upprörd. Sedan kom de till graven, som var en grotta med en tung sten som spärrade öppningen. Jesus sa till dem, rulla undan stenen. Men Marta, den döde mannens syster, sa, lukten kommer att vara fruktansvärd, för han har varit död i 4 dagar. Jesus svarade, har jag inte sagt till dig, att om du tror ska du få se vilket under Gud kan göra? Då rullade de undan stenen. Sedan såg Jesus upp mot himlen och sa, Far, tack för att du har hört mig. Du hör mig naturligtvis alltid. Men jag säger det för alla de människors skull som står här, så att de ska tro att du har sänt mig. Sedan ropade han, Lazarus, kom ut! Och Lazarus kom ut, inhöljd i liksvepningen och med ansiktet omlindad med en duk. Jesus sa då till dem, ta av honom det där och låt honom gå. Många av de judar som var på besök hos Maria och såg vad Jesus gjorde trodde då till slut på honom. Men några gick bort till farisén och rapporterade vad som hänt. Då sammankallade översteprästerna och fariséerna ett råd för att diskutera situationen. Vad ska vi göra, sa de till varandra. Den här mannen gör ju verkligen under. Om vi låter honom fortsätta kommer hela folket att ställa sig på hans sida. Och då kommer den romerska armén att gripa in och utplåna både oss och vårt land. Och en av dem, Kajafas, som var överstepräst i året, sa, ni fattar ingenting. För oss är det bäst om en man dör för folket än att ett helt folk går under. Denna profetia om att Jesus skulle dö för hela folket kom från Kajafas, översteprästen. Han sa det inte av sig själv, utan Gud lade orden i hans mun. Det var en förutsägelse om att Jesus skulle dö inte bara för Israel, utan för alla Guds barn som är spridda runt världen. Från den stunden var de judiska ledarna fast beslutna att avrätta Jesus. Jesus avslutade nu sin offentliga verksamhet och lämnade Jerusalem. Han gick till utkanten av öknen till staden Efraim och stannade där med sina lärjungar. Påsken, en av judarnas heliga högtider, närmade sig och många människor från hela landet kom till Jerusalem flera dagar i förväg för att gå igenom reningsceremonierna innan påsken började. De ville se Jesus och medan de stod och samtalade i templet frågade de varandra: "Vad tror du? Tänker han komma till påskhögtiden?" Under tiden hade översteprästerna och fariseerna befallt att den som såg Jesus genast måste rapportera det så att de kunde arrestera honom.
Kapitel 12. 6 dagar innan påskfirandet började kom Jesus åter till Betania, där Lazarus bodde, mannen som han hade uppväckt från döden. Då ordnade man en fest för honom. Marta serverade och Lazarus satt tillsammans med Jesus vid bordet. Då tog Maria en flaska dyrbar olja som var gjord av nardus och smorde Jesu fötter med den och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av en underbar doft. Men Judas Iskariot, den av lärjungarna som senare förrådde honom, sa: "Den där oljan var värd en förmögenhet. Man borde ha sålt den och gett pengarna till de fattiga." Det var egentligen inte de fattiga han brydde sig om, men han hade hand om lärjungarnas kassa och brukade ofta ta pengar ur den för egen räkning. Jesus svarade: "Kritisera henne inte. Hon gjorde det som en förberedelse för min begravning. Ni kan alltid hjälpa de fattiga, men jag ska inte vara kvar hos er länge till." När folket i Jerusalem fick höra att han var där, kom de för att se honom och Lazarus, mannen som hade återvänt till livet. Då bestämde sig översteprästerna för att också döda Lazarus, för fler och fler judar började tro på Jesus som sin messias på grund av det som hände med Lazarus. Följande dag spreds nyheten genom staden att Jesus var på väg till Jerusalem, och en stor skara påskfirare tog palmblad och gick ut på vägen för att möta honom och ropade: "Gud välsigne Israels kung! Var hälsad du som kommer i Guds namn." Jesus red på en ung åsna och uppfyllde därmed profetorden som säger: "Var inte rädd för din kung, du Israels folk, för han ska komma till dig i ödmjukhet, ridande på ett åsneföl." Hans lärjungar fattade inte då att detta var en uppfyllelse av profetian. Men när Jesus återvänt till sin härlighet i himlen gick det upp för dem att många av skriftens profetior hade gått i uppfyllelse. Och alla de människor som sett hur Jesus uppväckte Lazarus berättade vitt och brett om det. Den främsta orsaken till att så många gick ut för att möta honom var just att de hade hört om detta fantastiska under. Då sa fariseerna till varandra: "Ingenting hjälper. Hela världen följer ju efter honom." Några greker som kommit till Jerusalem för att vara med om påskfirandet besökte Filippos, han som var från Betsaida, och sa: "Herre, vi skulle vilja träffa Jesus." Filippos talade om det för Andreas, och de gick båda till Jesus för att berätta det för honom. Jesus svarade att tiden var inne och att han skulle återvända till sin härlighet i himlen. Och han tillade: "Jag måste dö, precis som vetekornet faller i jorden och dör. Om jag inte dör kommer jag att förbli ensam som ett enda sädeskorn. Men min död kommer att skapa många nya vetekorn, en rik skörd av nya liv. Den som älskar sitt liv mer än något annat ska förlora det, men den som utan förbehåll ger det till Gud ska vinna det och få evigt liv. Men om dessa greker vill vara mina lärjungar, så säg till dem att komma och följa mig, för mina tjänare måste vara där jag är, och om de följer mig ska Fadern ära dem. Nu känner jag stor ångest. Ska jag be, Far, rädda mig från det som ligger framför mig? Nej, det är därför jag har kommit. Far, låt ditt namn bli upphöjt och ärat." Då hördes en röst från himlen som sa: "Jag har redan låtit det ske, och genom din död ska jag låta det ske igen." När folket hörde rösten trodde några att det var åskan,
medan andra menade att en ängel hade talat till honom. Sedan sa Jesus till dem: rösten hördes för er skull, inte för min. Tiden för världens dom är nu inne. Det är dags för Satan, världens första, att bli utkastad. Och när jag har lyfts upp på korset ska jag dra alla till mig. Han sa detta för att göra klart för dem hur han skulle dö. Dö, undrade folket. Vi trodde att Messias skulle leva i evighet och aldrig dö. Varför säger du att han ska dö? Vilken Messias talar du egentligen om? Jesus svarade: mitt ljus ska lysa för er ännu en liten tid. Vandra i det medan ni kan. Och gå dit ni vill gå innan mörkret kommer, för då är det för sent att hitta vägen. Använd er av ljuset medan det finns. Då kommer ni att bli ljusbärare. Sedan Jesus hade sagt detta gick han bort och gömde sig för dem. Men trots alla under han hade gjort trodde de flesta inte att han var Messias. Det var precis vad profeten Jesaja hade förutsagt. Herre, vem ska tro oss? Vem ska acceptera Guds mäktiga under som bevis? De kunde helt enkelt inte tro. För Jesaja har också sagt: Gud har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärtan så att de varken kan se eller förstå eller vända sig till mig så att jag kan bota dem. Jesaja kunde säga detta om Jesus, för han hade nämligen i förväg fått se Messias härlighet. Många av de judiska ledarna trodde ändå att han var Messias, men vågade inte bekänna det för någon, eftersom de var rädda att fariseerna skulle utesluta dem ur synagogan. För dem betydde det mer att vara accepterad av människor än av Gud. Jesus ropade till folket: om ni tror på mig, så tror ni också på Gud. För när ni ser mig, så ser ni den som har sänt mig. Jag har kommit som ett ljus för att lysa i denna mörka värld, så att alla som tror på mig inte längre ska behöva vandra i mörkret. Om någon hör mig och inte lyder mig, så dömer inte jag honom, för jag har kommit för att frälsa världen, inte för att döma den. Men alla de som säger nej till mig och inte lyssnar till mig kommer att dömas på domens dag av de ord som jag har talat. För detta är inte mina egna tankar, utan jag har sagt er vad Fadern vill att jag ska säga er. Jag vet att hans ord leder till evigt liv, och vad han ber mig säga, det säger jag.
Kapitel 13. Det var kvällen före påskhögtiden, och Jesus visste att den kommande natten skulle bli hans sista på jorden innan han återvände till Fadern. Redan under kvällsmåltiden hade djävulen intalat Judas Iskariot, Simons son, att det var rätt kväll att fullfölja planen att förråda Jesus. Jesus visste att Fadern hade gett honom allt och att han hade kommit från Gud och skulle återvända till Gud. Han reste sig nu från bordet, tog av sig manteln och virade en handduk om sig. Sedan hällde han vatten i ett handfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken. När han kom till Petrus sa denne till honom: Herre, inte ska du tvätta våra fötter? Jesus svarade: du förstår ännu inte vad jag gör, men en dag ska du förstå det. Nej, protesterade Petrus, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Men om jag inte gör det, så kan du inte vara min lärjunge, svarade Jesus. Då ropade Petrus: tvätta då inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet. Jesus svarade: den som har badat behöver bara få sina fötter tvättade för att vara fullständigt ren. Nu är ni rena, men det gäller inte er alla. Jesus visste nämligen vem som skulle förråda honom. Det var det han menade när han sa att de inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter tog han på sig manteln igen och satte sig ner och frågade: förstår ni vad jag har gjort? Ni kallar mig mästare och herre, och ni gör rätt i att säga det, för det är sant. Och eftersom jag, herren och läraren, har tvättat era fötter, så är ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel som ni ska följa. Gör som jag har gjort med er. Det är sant att tjänaren inte är större än sin mästare. Inte heller är budbäraren viktigare än den som sände honom. Det ska bli till stor glädje för er om ni förstår detta och praktiserar det. Jag säger inte dessa ord till er alla, men jag vet vilka jag har utvalt. Skriften säger: en som äter tillsammans med mig ska förråda mig, och det kommer snart att bli verklighet. Jag säger det nu, så att ni när det händer kan tro att jag är den jag är. Det är sant att den som välkomnar den som jag sänder välkomnar mig, och att välkomna mig är att välkomna Fadern som har sänt mig.
I samma ögonblick blev Jesus upprörd i sitt innersta och ropade: "Ja, det är sant. En av er kommer att förråda mig." Lärjungarna såg på varandra och undrade vem han kunde mena. Jag satt närmast Jesus vid bordet, och eftersom jag var hans närmaste vän bad Petrus mig fråga honom vem det var som skulle begå denna fruktansvärda handling. Jag vände mig därför till Jesus och frågade: "Herre, vem är det?" Han svarade: "Det är den som jag ger det här brödstycket, som jag doppar i skålen." Och när han hade doppat det gav han det till Judas, Simon Iskariots son. Och från det ögonblicket hade Satan Judas helt i sitt våld. Då sa Jesus till honom: "Gör det som du har i sinnet, men gör det snart." Ingen av de andra vid bordet förstod vad Jesus menade. Några trodde att han bad honom att gå ut och köpa det man behövde för högtiden eller att ge något till de fattiga, eftersom Judas hade hand om pengarna. Judas reste sig omedelbart och gick ut i natten. Så snart Judas hade gått sa Jesus: "Nu har stunden kommit då Gud ska visa vem människosonen verkligen är, och därigenom ska Guds härlighet bli synlig. För Gud ska ge honom sin egen härlighet, och det kommer att ske mycket snart. Mina kära barn, det dröjer bara några korta ögonblick innan jag måste lämna er och gå bort. Ni ska söka efter mig, men det som jag redan har sagt till de judiska ledarna säger jag nu till er: dit jag går kan ni inte komma. Därför ger jag er nu ett nytt bud. Älska varandra lika mycket som jag har älskat er. Er kärlek till varandra ska visa världen att ni är mina lärjungar." Petrus sa: "Herre, vart går du?" Jesus svarade: "Ni kan inte gå med mig nu, men ni ska följa efter senare." "Men varför kan jag inte komma med nu?" undrade han. "Jag är beredd att dö för dig." Jesus svarade: "Dö för mig? Nej, innan tuppen gal i morgon bitti ska du 3 gånger neka till att du överhuvudtaget känner mig."
Kapitel 14. Känn ingen ängslan och oro. Ni tror ju på Gud. Tro nu också på mig. Det finns många rum där min far bor, och jag går nu i förväg och gör i ordning dem för er ankomst. När allt är färdigt ska jag komma och hämta er, så att ni alltid kan vara hos mig där jag är. Om det inte var så skulle jag ha sagt er det, och ni vet vart jag går och hur ni ska komma dit. "Nej, det vet vi inte," sa Thomas. "Vi har ingen aning om vart du går. Hur ska vi då hitta dig?" Jesus sa till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig. Vet ni vem jag är, så vet ni också vem min far är. Från och med nu känner ni honom, och ni har sett honom." Filippos sa: "Herre, visa oss Fadern så är vi nöjda." Jesus svarade: "Vet du ännu inte ens vem jag är, Filippos, efter den långa tid som jag har varit tillsammans med er? Den som har sett mig har sett Fadern. Varför ber ni då att få se honom? Tror ni inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar är inte mina egna, utan de är från Fadern som bor i mig. Och han gör sina gärningar genom mig. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och om ni ändå inte tror mina ord, tro då på de under ni har sett mig göra. Ett är säkert. Var och en som tror på mig ska göra samma under som jag har gjort, och till och med ändå större, för jag går för att vara hos Fadern. Ni kan be honom om vad som helst i mitt namn, och jag ska göra det. Och Fadern ska bli ärad på grund av vad jag, Sonen, gör för er. Ja, be om vad som helst och använd er av mitt namn, så ska jag göra det. Om ni älskar mig, så lev som jag har lärt er. Och jag ska be Fadern att han i mitt ställe ska sända er en annan hjälpare, som aldrig ska lämna er. Det är den helige ande som leder in i den fulla sanningen. Världen kan inte ta emot honom, för den söker inte efter honom och känner honom inte. Men ni gör det, för han bor hos er nu och kommer att vara i er. Nej, jag ska inte överge er eller lämna er föräldralösa, utan jag ska komma till er. Snart kommer ingen längre att se mig här i världen, men ni ska se mig. Och därför att jag lever ska ni också göra det. Då kommer ni att veta att jag är i min far, och att ni är i mig och jag i er. Den som lyder mina bud och lever efter dem älskar mig, och därför att han älskar mig kommer min far att älska honom. Det kommer jag också att göra, och jag ska ge mig till känna för honom.
Judas, inte Judas Iskariot utan den andra lärjungen med samma namn, sa till honom: Herre, varför ska du ge dig till känna bara för oss lärjungar och inte för hela världen? Jesus svarade: Jag ger mig till känna bara för dem som älskar mig och lyder mina ord. Fadern ska också älska dem, och vi ska komma till dem och stanna hos dem. Den som inte rättar sig efter vad jag säger älskar mig inte. Och kom ihåg att det jag säger kommer inte från mig själv, utan det har jag fått av Fadern som har sänt mig. Jag säger er detta medan jag fortfarande är hos er. Men när Fadern i mitt ställe sänder hjälparen, och hjälparen är den helige ande, så kommer han att lära er mycket och påminna er om allt som jag har lärt er. Även om jag inte stannar hos er, så ska ni ha frid. Jag ger er min frid, en frid som ingen annan kan ge er. Var därför inte oroliga och rädda. Kom ihåg vad jag har sagt till er. Jag går bort nu, men jag ska komma tillbaka till er. Om ni verkligen älskar mig ska ni glädja er med mig, för jag går till Fadern som är större än jag. Jag har berättat detta för er på förhand, så att ni ska tro på mig när det inträffar. Jag har inte tid att tala med er mera nu, för Satan, denna världens furste, närmar sig. Han har ingen makt över mig, utan jag kommer bara att göra vad Fadern befallt mig, så att världen ska veta att jag älskar Fadern. Kom, nu går vi. Kapitel 15. Jag är den äkta vinstocken, och min far är trädgårdsmästaren. Han skär bort varje gren som inte ger någon frukt, och han beskär de grenar som ger frukt, så att de kan ge ännu rikare skörd. Eftersom ni har tagit emot de ord jag talat till er, är ni redan beskurna på samma sätt som dessa grenar. Se därför till att ni lever i mig, och låt mig leva i er. En gren kan ju inte bära frukt om den är skild från trädet. Inte heller kan ni bära frukt om ni är skilda från mig. Ja, jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon lever i mig och jag i honom, så ska han ge rikligt med frukt. För utan mig kan ni inte göra något. Om någon vill leva utan mig kommer han på samma sätt som en gren som inte bär frukt att skäras av och kastas bort. Och de torra grenarna kommer att samlas ihop och brännas upp. Men om ni alltid är i mig och lyder mina bud, så kan ni be om vad ni vill och ni ska få det. De som är mina verkliga lärjungar ger rikligt med frukt, och därigenom blir min far ärad. Som Fadern älskar mig, så älskar jag er. Lev i min kärlek. När ni lyder mina bud lever ni i min kärlek, liksom jag lyder min far och lever i hans kärlek. Jag har sagt er detta för att min glädje ska fylla er och er glädje ska bli fullkomlig. Och detta är mitt bud. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Den största kärleken visar någon när han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner och ni lyder mig. Jag kallar er inte längre tjänare, för en herre anförtror sig inte åt sina tjänare. Nu är ni mina vänner, för jag har ju sagt er allt som Fadern har sagt mig. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er, så att ni kan gå ut och bära frukt som består. Då ska Fadern ge er allt vad ni ber om i mitt namn. Därför säger jag er ännu en gång, ni ska älska varandra. När människorna hatar er, glöm då inte att man hatade mig innan man hatade er. Den här världen skulle älska er om ni tillhörde den, men det gör ni inte. För jag utvalde er till att lämna den, och därför hatar man er. Kommer ni ihåg vad jag sa till er? En tjänare är inte större än sin herre. Eftersom de har förföljt mig, så kommer de naturligtvis att förfölja er. Och om de lyssnar till mina ord, så borde de lyssna till er. Världens människor kommer att förfölja er, därför att ni tillhör mig, för de känner inte Gud som har sänt mig. De skulle inte vara skyldiga om jag inte hade kommit och talat till dem. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min far. Om jag inte framför ögonen på dem hade gjort så mäktiga under, skulle de inte vara skyldiga. Men som det är nu såg de dessa under, och ändå hatade de oss båda, mig och min far. Så har det uppfyllt som profeterna förutsagt om Messias. De hatade mig utan orsak. Men jag ska sända någon till er som står vid er sida och tröstar er. Den helige ande, som är sanningens ande. Han kommer till er från Fadern, och han ska berätta allt om mig. Och ni måste också berätta för alla om mig, för ni har varit med mig från början. Kapitel 16. Jag har sagt er detta för att ni inte ska tveka inför allt som ligger framför er. Ni kommer att bli utestängda från synagogorna. Ja, det ska gå så långt att de som dödar er ska tycka att de tjänar Gud. Och att de gör det beror på att de aldrig har känt Fadern eller mig. Ja, jag säger er detta nu så att ni inte blir överraskade när det händer. Jag har inte sagt det till er tidigare eftersom jag hela tiden har varit hos er. Men nu ska jag gå bort till den som sände mig. Och ingen av er frågar varför jag går bort. Ni är bedrövade och sörjer över vad jag sagt er. Men det är faktiskt bäst för er att jag går bort. Annars kan inte han komma i mitt ställe som ska hjälpa och trösta er. Om jag går bort så kommer han, för jag ska sända honom till er. Och när han har kommit ska han öppna människornas ögon så att de ser sin synd och förstår Guds rättfärdighet och hans domar. För deras synd består i att de inte tror på mig. Guds rättfärdighet visar sig där i att jag går till Fadern och ni ser mig inte mer. Och Guds dom består i att denna världens furste redan är dömd. Det är så mycket jag vill säga er, men ni kan inte förstå det nu. När den helige ande, som är sanningen, kommer, ska han leda er fram till hela sanningen. Han ska inte tala egen sak, utan endast förmedla vad han har hört. Också vad som väntar er i framtiden ska han berätta för er. Han ska upphöja mig och ära mig genom att visa er min härlighet. Allt vad Fadern har tillhör mig. Därför kan jag med rätta säga, allt vad han visar er kommer från mig. Snart är jag borta och ni kan inte längre se mig. Men det dröjer inte länge förrän ni får se mig igen. Vad talar han om? Frågade lärjungarna. Han säger ju att snart är han borta och sedan att vi ska få se honom igen. Och vad menar han med att gå till Fadern? Vi vet inte vad det betyder. Jesus märkte att de ville fråga om något, så han sa. Ni frågar er vad jag menar. Världen kommer att glädja sig över vad som ska hända mig. Och ni kommer att gråta. Men er gråt ska plötsligt vändas i underbar glädje när ni ser mig igen. Det blir som när en kvinna föder barn. Så fort barnet är fött glömmer hon smärtan och hon känner djup lycka över att en människa är född till världen. Ni sörjer nu, men jag ska se er igen och då kommer ni att bli glada och ingen kan ta den glädjen från er. Då behöver ni inte fråga mig om någonting. Ni kan gå direkt till Fadern och han ska ge er vad ni ber om därför att ni använder mitt namn. Ni har inte försökt det förut, men börja nu. Be i mitt namn så ska ni få. Och er glädje ska bli fullkomlig. Vad jag vill säga er har jag hittills förklarat med exempel. Men den tid ska komma när detta inte längre är nödvändigt. Utan jag kan tala öppet till er utan bilder och omskrivningar och låta er veta allt om Fadern. Då kan ni be i mitt namn och vända er direkt till honom. Och jag behöver inte be Fadern besvara era önskemål för Fadern själv älskar er innerligt. Därför att ni älskar mig och tror att jag kom från Fadern. Ja, jag kom från Fadern till världen och ska lämna världen för att återvända till Fadern. Äntligen talar du i klartext, sa lärjungarna, och inte i gåtor. Nu förstår vi att du vet allt och inte behöver ha någon som lär dig någonting. Därför tror vi att du kommer från Gud. Tror ni verkligen det? Frågade Jesus. Men den stund kommer, ja, den är faktiskt redan här, när ni ska skingras och återvända var och en till sitt. Och lämna mig ensam. Men inte ens då ska jag vara ensam, för Fadern är med mig. Jag har sagt er allt detta för att ni ska ha frid i era hjärtan och sinnen. Här på jorden kommer ni att möta många sorger och bedrövelser, men var vid gott mod, för jag har segrat över världen. Kapitel 17. När Jesus sagt dessa ord såg han upp mot himlen och sa: Far, stunden har kommit. Uppenbara sonens härlighet så att han i sin tur kan ära dig. För du har gett honom myndighet över varje man och kvinna på hela jorden. Han skänker evigt liv åt var och en som du har gett honom. Och detta är vägen till evigt liv. Att känna dig, den enda sanne guden och Jesus Kristus som du sände till jorden. Jag har ärat dig här på jorden genom att göra allt som du har bett mig om. Och nu, far, ber jag att du ska uppenbara den härlighet som vi delade innan världen kom till. Jag har berättat allt om dig för dessa människor. De var i världen, men sedan gav du dem åt mig, De var faktiskt hela tiden dina och du gav dem åt mig. Och de har trott ditt ord och lever efter det. Nu vet de att allt jag har är en gåva från dig. De befallningar du gett mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem och är överbevisade om att jag har kommit ner till jorden från dig. Och de tror att du har sänt mig. Min bön gäller inte världen utan dessa människor som du har gett mig, därför att de tillhör dig. Och allesammans tillhör dig eftersom de är mina. För du har gett dem tillbaka till mig tillsammans med allt annat som är ditt. De kommer att visa världen vem jag är. Nu lämnar jag världen och kommer till dig, men de blir kvar. Helige far, bevara dem, alla dessa som du har gett mig, så att de blir förenade på samma sätt som vi är. Så länge som jag varit hos dem har jag bevarat alla dem du gav mig i din gemenskap. Jag har skyddat dem så att ingen av dem har gått förlorad, utom fördärvets son, så som skriften hade förutsagt. Och nu återvänder jag till dig. Detta har jag sagt dem medan jag var hos dem, för att de skulle bli fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen hatar dem därför att de inte passar in i den, liksom inte heller jag gör det. Jag ber inte att du ska ta bort dem från världen, utan att istället tryggt bevara dem från Satans makt. De tillhör inte denna världen mer än jag gör det. Bevara dem rena och heliga och undervisa dem i sanningens ord. Som du sände mig i världen, så sände jag dem i världen. Och jag ger mitt liv för dem, så att också deras liv tillhör dig. Jag ber inte bara för dessa, utan också för alla som på grund av dessa människors vittnesbörd i framtiden börja tro på mig. Min bön för dem alla är att de ska vara ett, på samma sätt som du och jag är det, far. Som du är i mig och jag är i dig, så ska de vara i oss. Jag har gett dem den härlighet du gav åt mig, att vara ett liksom vi är ett, och att ha samma fullkomliga enhet som vi, jag i dem och du i mig. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du älskar dem lika mycket som du älskar mig. Far, jag vill att alla dessa som du gett mig ska bli kvar hos mig, så att de kan se den härlighet du gav mig, därför att du älskade mig innan världen kom till. Rättfärdige far, världen känner dig inte, men det gör jag. Och dessa lärjungar vet att du har sänt mig, och jag har uppenbarat dig för dem och ska fortsätta att uppenbara dig, så att den mäktiga kärlek du har visat mig kan vara i dem och jag i dem. Kapitel 18. Sedan han bett denna bön gick Jesus tillsammans med lärjungarna till andra sidan av Kidrondalen, där det fanns en lund med olivträd. Judas, förrädaren, kände till platsen, för Jesus hade ofta varit där med sina lärjungar. Överste prästerna och fariseerna hade låtit Judas få med sig en grupp romerska soldater och poliser. Med brinnande facklor, lyktor och vapen kom de nu till olivlunden. Jesus visste precis vad som skulle hända. Han gick då fram till dem och frågade: "Vem söker ni?" "Jesus från Nazaret", svarade de. "Det är jag", förklarade han. Också Judas, förrädaren, stod där tillsammans med dem. Och då han sa det föll alla baklänges till marken. En gång till frågade han dem: "Vem söker ni?" Och de ropade igen: "Jesus från Nazaret." "Jag har ju redan sagt er att det är jag", sa han. "Om det är mig ni söker, så låt de andra gå." Så gick det i uppfyllelse som Jesus förut hade sagt när han bad: "Jag har inte förlorat en enda av dem du gav mig." Petrus tog då sitt svärd och högg av högra örat på Malkus, överste prästens tjänare. Men Jesus sa till Petrus: "Stoppa undan svärdet. Ska jag dra mig undan det lidande som det är faderns vilja att jag ska utstå?" De judiska poliserna och soldaterna med sin befälhavare grep då Jesus och band honom. Först tog de honom till Hannas, Kajafas svärfar. Kajafas var överste präst i året, och det var han som hade sagt till de judiska ledarna: "Det är bättre att en dör för alla." Petrus följde efter dem tillsammans med en av de andra lärjungarna som kände överste prästen. Denne fick tillåtelse att komma in på gården, medan Petrus stod kvar utanför grinden. Den andra lärjungen gick sedan och talade med flickan som stod vakt vid grinden, och hon släppte in Petrus. Flickan frågade då Petrus: "Är inte du en av Jesu lärjungar?" "Nej", sa han, "det är jag inte." Poliserna och tjänarna stod runt en eld som hade gjorts upp eftersom det var kallt, och Petrus stod där tillsammans med dem och värmde sig. Inne i huset började överste prästerna fråga ut Jesus om lärjungarna och vad han hade lärt dem. Jesus svarade: Alla vet vad jag har undervisat om, för jag har hela tiden predikat i synagogan och i templet. Alla de judiska ledarna har hört mig, och jag har inte sagt något i hemlighet, som jag inte har sagt offentligt. Varför ställer ni den här frågan till mig? Fråga dem som hört mig. En del av dem är här, de vet vad jag har sagt. En av soldaterna som stod där slog då till Jesus med knytnäven.
Ska du svara överste prästen på det sättet?
Röt han. Bevisa att jag ljög, svarade Jesus. Slår du en människa för att hon säger sanningen? Då skickade Hannas Jesus bunden till överste prästen Kajafas. Petrus stod alltjämt vid elden och värmde sig. Då frågade man honom, är inte du en av hans lärjungar?
Ja, absolut inte, svarade han.
Men då sa en av överste prästens tjänare, en släkting till den man vars öra Petrus högg av. Såg inte jag dig där ute i olivlunden tillsammans med Jesus? Då nekade Petrus än en gång. Och just då golen tupp. Förhöret inför Kajafas slutade först tidigt på morgonen. Därifrån fördes Jesus till den romerska landshövdingens palats. Men de judar som anklagade honom gick själva inte in i palatset, för enligt de religiösa föreskrifterna skulle de då bli orena och inte kunna äta påsklammet. Pilatus, landshövdingen, gick därför ut till dem och frågade, vad anklagar ni den här mannen för? Vad är det han har gjort? Vi skulle inte arresterat honom om han inte hade varit en brottsling, svarade de. För då bort honom och döm honom själva efter era egna lagar, sa Pilatus till dem.
Men vi vill ha honom korsfäst, sa de, och vi behöver ditt tillstånd.
Därigenom uppfylldes Jesu ord om hur han skulle avrättas. Pilatus gick då tillbaka in i palatset och kallade till sig Jesus. Är du judarnas kung? Frågade han honom. Ställer du den frågan som romersk landshövding, eller är det judarna som vill veta det? Svarade Jesus.
Jag vill ingen jude, snäste Pilatus.
Ditt eget folk och överste prästerna har fört hit dig. Vad har du gjort?
Då svarade Jesus. Jag är inte en jordisk kung. Om jag hade varit det, hade mina efterföljare kämpat för mig när jag arresterades av de judiska ledarna. Men mitt rike är inte av denna världen. Pilatus svarade.
Då är du alltså en kung.
Ja, sa Jesus. Jag är född till det. Och jag har kommit för att vittna om sanningen. Alla som älskar sanningen är mina efterföljare.
Vad är sanning? Utropade Pilatus.
Sedan gick han ut till folket igen och sa till dem.
Enligt min mening är han inte skyldig till något brott. Men som vanligt brukar jag varje påsk frige en fånge. Om ni vill ska jag därför släppa judarnas kung.
Men de ropade tillbaka.
Nej, inte honom, utan Barabbas.
Barabbas var en rånare.
Kapitel 19. Då gav Pilatus order om att Jesus skulle piskas med ett blygissel. Och soldaterna gjorde en krona av törnen och tryckte fast den på hans huvud och tog sedan på honom en mantel av purpurrött tyg, den kungliga färgen.
Leve judarnas kung!
Hånade de honom, och de slog honom med knytnävarna. Pilatus gick ut igen till judarna och sa,
jag tänker föra ut honom till er nu, men ni ska veta att jag inte finner honom skyldig.
Då kom Jesus ut med törnekronan och purpurmanteln på sig, och Pilatus sa,
se, här är mannen!
Men när överste prästerna och de judiska ledarna fick se honom, började de ropa,
korsfäst honom! Korsfäst honom!
Ni får korsfästa honom, sa Pilatus. Jag finner honom inte skyldig.
De svarade,
enligt våra lagar ska han dö, för han har kallat sig Guds son.
När Pilatus hörde detta blev han ännu mer förskräckt. Han förde in Jesus i palatset igen och frågade honom,
var kommer du ifrån?
Men Jesus svarade honom inte.
Tänker du inte svara mig? Frågade Pilatus.
Fattar du inte att jag har makt att ge dig fri eller att korsfästa dig?
Då sa Jesus, du skulle vara maktlös om inte Gud gett dig makt över mig. Därför har de som förde mig till dig den största synden. Då försökte Pilatus på nytt att frige Jesus, men de judiska ledarna sa,
om du friger den här mannen är du inte kejsarens vän, för den som gör sig till kung gör uppror mot kejsaren.
När Pilatus hörde detta förde han ut Jesus till dem igen och satte sig på domarbänken på den stenlagda terrassen. På hebreiska kallas den Gabbata. Klockan var nu ungefär 12, dagen före påsk, den dag då man förbereder högtiden.
och Pilatus sa till judarna: "Här är er kung."
"Bort med honom!"
skrek de.
"Bort med honom! Korsfäst honom!"
"Vad menar ni? Ska jag verkligen korsfästa er kung?" frågade Pilatus.
"Vi har ingen kung utom kejsaren!"
ropade överste prästerna tillbaka. Då gav Pilatus efter och överlämnade Jesus till dem för att korsfästas. Så fick de Jesus dömd till slut och de förde honom ut ur staden. Han var tvungen att själv bära sitt kors till en plats som kallas huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra män, en på vardera sidan om honom, och Pilatus satte upp ett anslag över honom med texten "Jesus från Nazaret, judarnas kung." Platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och anslaget var skrivet på hebreiska, latin och grekiska så att många människor kunde läsa det. Då gick överste prästerna till Pilatus och krävde: "Ändra det från judarnas kung till han har sagt, jag är judarnas kung." Pilatus vägrade och svarade: "Vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Det ska stå precis som det är." När soldaterna hade korsfäst Jesus lade de hans kläder i fyra högar, en till var och en av dem. Men när de kom till manteln visade sig att den var vävd i ett stycke utan söm. Då sa de: "Låt oss spela tärning för att se vem som får den." Därmed uppfylldes det skriftens ord som säger: "De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min mantel." Och det var just vad de gjorde. In till korset där Jesus hängde stod hans mor och hans syster, den Maria som var hustru till Kleopas, samt Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor stå där bredvid den lärjunge han älskade sa han till henne: "Han ska nu vara din son." Och till lärjungen sa han: "Hon är din mor." Och från den stunden tog han hand om henne. Jesus visste att hans uppdrag nu var avslutat och för att uppfylla skriften sa han: "Jag är törstig." Man doppade då en svamp i en kruka med surt vin som stod där och fäste den på en isopsgren och förde den till hans läppar. När Jesus hade smakat på det ropade han: "Det är fullbordat." Därefter böjde han ner huvudet och dog. De judiska ledarna ville inte att kropparna skulle hänga där till nästa dag som var sabbatsdag, och en mycket speciell sådan för det var påsk. De bad därför Pilatus att ge order om att männens ben skulle slås sönder så att kropparna kunde tas ner. Soldaterna kom då och slog sönder benen på de två männen som var korsfästa tillsammans med Jesus. Men när de kom fram till Jesus såg de att han redan var död, och därför slog de inte sönder hans ben. En av soldaterna stack ändå ett spjut i hans sida, och då rann det ut blod och vatten. Det finns en som kan vittna om det, eftersom han själv såg det med egna ögon. Hans berättelse är tillförlitlig och sann, och honom kan ni tro på. Soldaterna gjorde detta för att de ord i skriften skulle uppfyllas som säger: "Inget av hans ben ska slås sönder." Och de ska se upp till honom som de har genomborrat. Efteråt bad Josef av Arimatatia, som av rädsla för de judiska ledarna hade varit en hemlig lärjunge till Jesus, om tillstånd att ta ner Jesu kropp. Pilatus beviljade det, och Josef kom och tog ner den. Nikodemus, mannen som hade kommit till Jesus en natt, var också med, och han hade med sig 30 kilo balsameringsolja, gjord av myrra och aloe. Tillsammans lindade de in Jesu kropp i en lång linneduk som var indränkt med den välluktande oljan. Det var vanligt att göra så vid judiska begravningar. Platsen där man hade korsfäst Jesus låg nära en träddunge där det fanns en ny grav som aldrig använts. Och på grund av brådskan före sabbaten och därför att graven låg nära lade de honom just där.
Kapitel 20. Tidigt på söndagsmorgonen medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala till graven och upptäckte att stenen var bortrullad från ingången. Hon sprang då därifrån och letade rätt på Petrus och den lärjunge som Jesus älskade och sa: "De har tagit bort Herrens kropp från graven och jag vet inte var de har lagt den." Då rusade båda till graven för att se efter. Den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom dit först och böjde sig och tittade in och såg linneduken ligga där. Men han gick inte in. Sedan kom Petrus och han gick in. Han lade också märke till linneduken som låg där, medan den duk som täckte Jesu huvud var hoprullad i en rulle och låg för sig. Sedan gick också den andra lärjungen in och såg och trodde att han uppstått. för till dess hade de inte fattat att skrifterna sa att Jesus skulle återvända till livet. Sedan gick de båda lärjungarna hem. Under tiden hade Maria gått tillbaka till graven och stod utanför den och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in och såg då två vitklädda änglar sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats och den andra vid fötternas. Varför gråter du? Frågade änglarna henne. Därför att de har tagit bort min herre, svarade hon, och jag vet inte var de har lagt honom. Hon kastade en blick över axeln och såg att någon stod bakom henne, men att det var Jesus märkte hon inte. Varför gråter du? Frågade han henne. Vem letar du efter? Hon trodde det var trädgårdsmästaren och svarade därför, om du har tagit bort honom, tala då om för mig var du har lagt honom så ska jag gå och hämta honom. Maria, sa Jesus. Hon ryckte till och vände sig mot honom. Herre, utropade hon. Rör mig inte, sa han, för jag har ännu inte återvänt till fadern. Men gå och leta reda på mina bröder och tala om för dem att jag ska gå till min far och er far, min Gud och er Gud. Maria från Magdala sprang då till lärjungarna och sa, jag har sett Herren. Sedan berättade hon vad han hade sagt. På kvällen samma dag samlades lärjungarna bakom stängda dörrar av rädsla för de judiska ledarna. Då stod plötsligt Jesus mitt ibland dem och sa till dem, frid vare med er. Så visade han dem sina händer och sin sida. Och deras glädje visste inga gränser när de såg sin herre igen. Han talade till dem och sa, som fadern har sänt mig, så sänder också jag er. Sedan andades han på dem och sa till dem, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon synder så är de förlåtna, men om ni vägrar att förlåta dem så blir de inte förlåtna. En av lärjungarna, Thomas tvillingen, var inte med vid detta tillfälle. När de gång på gång berättade för honom, vi har sett Herren, svarade han. Jag tror det inte förrän jag med egna ögon ser såren efter spikarna i hans händer. Och jag vill känna dem med mina fingrar och med min hand vill jag röra vid såren i hans sida. Annars kan jag inte tro. 8 dagar senare var lärjungarna samlade igen och då var Thomas tillsammans med dem och dörrarna var låsta. Men plötsligt stod Jesus mitt ibland dem och sa, frid vare med er. Sedan vände han sig till Thomas och sa, här är mina händer. Sätt ditt finger här och stick din hand i min sida. Tvivla nu inte längre, utan tro. Min herre och min Gud, utbrast Thomas. Sedan sa Jesus till honom, du tror därför att du sett mig. Lyckliga är de som inte har sett mig, men ändå tror. Jesu lärjungar såg honom göra många andra under, förutom de som är nedtecknade i denna bok. Men dessa är nedskrivna, för att ni ska kunna tro att han är Messias, Guds son, och för att ni ska få evigt liv genom att tro på honom. Kapitel 21. Sedan visade sig Jesus för lärjungarna igen vid Galileiska sjön, och så här gick det till. En grupp bestående av Petrus, Thomas tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Jakob och Johannes samt 2 andra lärjungar var där tillsammans. Då sa Petrus, jag tänker gå och fiska. Vi följer också med, sa de andra. Så steg de i båten och for ut på sjön, men de fick inget på hela natten. I gryningen stod en man på stranden, men de såg inte vem det var. Då ropade han till dem, hur har det gått för er? Har ni fått någon fisk? Nej, svarade de. Sedan sa han, kasta ut nätet på höger sida om båten så kommer ni att få massor av fisk. De följde hans råd och fick så mycket fisk att de knappt orkade dra in nätet. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren! Då tog Petrus på sig sin skjorta, för han var bar på överkroppen, och hoppade i vattnet och simmade i land. Resten av lärjungarna följde efter med båten och drog in det överfyllda nätet till stranden, en sträcka på ungefär 100 meter. När de kom i land såg de att det brann en eld där och att några fiskar höll på att stekas över den. Där fanns också bröd. Kom hit med några av fiskarna som ni har fått, sa Jesus. Då gick Petrus ut och drog i land nätet. Det var 153 stora fiskar i nätet och trots det så hade det inte gått sönder. Kom hit och ät, sa Jesus. Ingen av lärjungarna vågade fråga vem han var, men alla förstod att det var Herren. Därefter gick Jesus fram till dem och serverade dem brödet och fisken. Det var 3:e gången som Jesus visade sig för lärjungarna sedan han uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra här? Ja, svarade Petrus, du vet att jag är din vän. Föd då mina lamm, sa Jesus till honom. Jesus upprepade frågan: Simon, Johannes son, älskar du mig verkligen? Ja, herre, sa Petrus, du vet att jag är din vän. Ta då hand om mina får, sa Jesus. Än en gång frågade Jesus honom: Simon, Johannes son, är du verkligen min vän? Petrus blev ledsen över att Jesus ställde frågan en tredje gång, men han svarade: Herre, du känner mig, och du vet att jag är din vän. Jesus sa: Föd då mina får. Men jag har mer att säga dig. När du var ung kunde du göra som du ville, och du hade dina egna planer. Men när du blir gammal ska du sträcka ut händerna, och andra ska leda dig för att föra dig dit du inte vill. Jesus sa detta för att låta Petrus veta med vilken slags död han skulle förhärliga Gud. Sedan sa Jesus till honom: Följ mig. Petrus vände sig om och såg att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Han som hade lutat sig fram vid deras sista kvällsmåltid för att fråga Jesus: Herre, vem av oss kommer att förråda dig? Petrus frågade Jesus: Vad kommer att hända med honom? Hur kommer han att dö? Jesus svarade: Om jag vill att han ska leva tills jag kommer tillbaka, vad har du med det att göra? Följ du mig. Så spreds ryktet att den lärjungen inte skulle dö. Men det var inte alls vad Jesus sa. Han sa bara: Om jag vill att han ska leva tills jag kommer, vad har du med det att göra? Jag är den lärjungen. Jag såg dessa händelser och har skrivit ner dem här, och alla vet att det är sant. Och jag tror att om alla övriga händelser i Jesu liv skulle skrivas ner, så skulle världen knappast rymma alla de böcker man då fick lov att skriva.